Graviditet och återhämtning är en resa, både fysiskt och mentalt. Men vad behöver du egentligen veta om träning under och efter en graviditet? Hur påverkas kroppen? Och hur kan du ta hand om din bäckenbotten på ett hållbart sätt? I dagens avsnitt gästas vi av coach Jonna, en erfaren pregnancy and postpartum coach. Vi pratar om kroppens förändring under graviditet, återhämtning efter förlossning och hur träning kan se ut för mammor i olika skeden av livet, från vila till styrkelyft.
Välkommen till Allt mellan träning och hälsa, podcasten om ett aktivt och hälsosamt liv. Jag heter Andreas Nerva och med mig har jag Niklas Viitala, sakkunnig inom fysisk aktivitet och hälsa. Den här podden från Folkhälsan Utbildning ger dig tips och inspiration för en hållbar livsstil, oavsett om du är nybörjare eller erfaren. Så häng med när vi utforskar allt mellan träning och hälsa. Okej, nu har vi avsnitt 18 och som ni kanske märkte så hade vi en dam där som körde intro och det betyder också att Captain Folkhälsan Niklas Nicke Viitala, han är på något uppdrag nu så han hade inte möjligt att komma eller vara på plats här nu. Men kanske vi klarar oss, Jonna.
Vi ska hoppas.
Välkommen.
Tack ska du ha, jättekul att vara här.
Kanske du kan berätta lite vem du är.
Ja, jag heter alltså Jonna och bor i Larsmo. Ursprungligen hemma från Jakobstad. Men hittade min man från Esse och så flyttade vi till Larsmo. Där trivs vi riktigt bra. Och vi har tre flickor. Filippa, Freja och Fiona. Och jag jobbar då som personlig tränare. Mest online. Sitter jag där hemma vid köksbordet och jobbar med mina kunder via datorn. Och det här. Så har jag en del föreläsningar och lite kurser och lite sådana olika uppdrag som jag kör också.
Hur gammal är dina barn?
Äldsta fyller 16 nu snart och så fyller andra snart 13 och sista fyller 7 nu nästa vecka.
Fullt ös där hem då?
Ja. Men roligt, jätteroligt. Med.
Hur tränar du? Eller tränar du själv då?
Ja.
Eller är det bara coacha?
Men faktiskt så blev det ju kanske lite mer knepigt med min egen träning tyckte jag i början. Jag började med det här att jag satt så stor fokus på andras träning och liksom hur de skulle få in det i sin vardag. Så lite föll min egen träning bort då till en början. Men nu har jag hittat tillbaks och det här har ett system som fungerar. Jag tränar crossfit i huvudsak. Det är liksom det jag tycker är allra roligast.
Okej, cool.
Men har också, kanske det här senaste året, lite börjat mer med löpning. Alltid har jag nog alltid löpt någonting, men kanske lite mer så här regelbundet har jag börjat med det nu också. Mm. Och styrka, men det ingår ju i crossfit. Så det jag tycker är roligast.
Jag minns själv då, jag var i PT också tidigare och då jag var PT på gym, så jag fick riktigt själv lejdom på själva gymmet. Jag ville inte vara på gymmet alls.
Jag kan känna igen det, ja. Det blir lite så här att man tycker att man är bara där för kunden, liksom, att det har blivit som ett jobb helt enkelt. Men sen då jag konstaterar att jag måste ju som tränare själv, för att det är ju det som är, alltså det är ju därför jag börjar ens med det här, att jag blir personlig tränare, att jag kan ju som inte tappa bort det helt. Och då bestämde jag också att jag lagade det här crossfitboxen, alltså det är min frizon. Jag har inte som någon kunder dit eller på det viset, utan dit får jag som själv och liksom släpper jobbet och där får jag bara liksom träna och göra det som jag tycker är roligt.
Och där är då någon annan coach som säger att det är vad du ska göra.
Ja, och det är det som är så otroligt skönt. Alltså jag uppskattar det så otroligt mycket. Och det är ingen som kommer och frågar mig saker, utan jag får bara liksom fara dit och fast vara tyst hela passet om jag vill och bara liksom göra det de säger.
Nick är ju en sån att han vill ju träna ensam han. Och jag är kanske också lite sån att jag vet att jag njuter mest av mig då man får fara ut på en länk eller träna ensam på ett gym. Men du diggar att träna med andra då någon säger att det är vad du ska göra.
Ja, alltså till viss del, ja. Jag tycker det är en grej som CrossFit är, liksom att man gör det tillsammans, man har liksom en community och liksom peppar varandra och sådär.
Mm.
Så därför tycker jag det är så roligt. Och just det här att inte man själv behöver coacha då, utan att någon annan coachar mig. Men nu kan jag förstå det där också, att träna själv, nu tycker jag om det också. Jag har ett eget gym i garage och där tycker jag det är jätteskönt att bara föra dit själv och morra och på.
Ja, ja. Vi hade ju varit Hyrox-event här förra veckoslutet och du var väl anmäld dit, men vi såg inte något av dig där.
Nej, alltså det var jättesynd. Jag blev sjuk. Jag hade sett jättemycket fram emot det. Jag skulle göra det tillsammans med min kompis. Vi skulle göra en sån här duo. Nej, vad kallar ni det? Double.
Ja, doubles. Ja.
Ja. Så vi hade faktiskt tränat lite några veckor nu före och kört en del Hyrox olika events och sådär. Så tyvärr, det gick inte. Jag testade ännu på onsdagen före lördagen om det skulle ha gått att springa. Men jag började bara hosta.
Ja, ja.
Det gick inte.
Hur då förberedande träning gjorde ni?
När vi testade de här olika sakerna som man ska göra. Sled push och sled pull. Och testa spring däremellan. Och vi gjorde nog aldrig riktigt ett sån här helt Hyrox. För vi ville inte kanske trött ut oss på det viset. Men vi delade upp det i såna här mindre etapper. Och det här. Testa så att vi kunde liksom göra de här växlingarna bra.
Ja. Jag kan tänka mig kan vara kanske ganska lätt för de som håller på med CrossFit att testa Hyrox.
Mm. Det känns det nog som att alla grejer var ju liksom bekanta.
Mm.
Så det är nog, och just det här att köra liksom som double, det gör vi ju också ofta i CrossFit, att vi kör sådana partner woods som vi kallar det då. Men det var kanske den här löpningen då som jag var mest nervös för.
Mm.
För det är ju nog jättemycket löpning i en Hyrox.
Ja, det blir ju 8 kilometer totalt där.
Ja.
Det är inte så mycket löpning i CrossFit.
Nej, alltså det är mer sådana här kortare. Nu kan vi ju göra några wallballs och någonting och så får vi på en 400 meters slinga och så får vi in igen och lyfter någonting. Så på det viset bekant, ja, men kanske det här 1 kilometer i gången lät lite väl långt.
Ja, ja, ja. Men kul också att du testar på något nytt.
Ja, ja. Jag fick riktigt en sån här att nej, men det här ska jag nog testa på flera gånger nu då inte jag kunnat komma så absolut.
Jag tycker just som att folk skulle borde överlag testa på lite allt möjligt nytt. Fast det känns lite skrämmande, men man är alltid en erfarenhet rikare.
Så är det. Och visst känns det lite sådär att ja, man har hållit på med CrossFit en tid och man är coach och att, liksom att det skulle vara som förväntningar på en att man skulle måste vara jättebra på det Hyrox nu då. Men jag skulle absolut inte ha varit det, utan det skulle nog vara helt liksom. Ja, inte tror jag ska ha fått så jättebra tid, men det ska vara roligt ändå.
Ja, men det är bisak, tror jag.
Ja, alltså, absolut.
Jag tror nog kanske roligast är att man utför med någon kompis där och har kul tillsammans.
Ja, det var nog det jag såg fram emot.
Du är fullblodad företagare inom det här träningsbranschen. Så hur ser din vardag ut då?
Alltså jag har ju en... Nu idag tycker jag har en jättebra alltså vardag. Jag har bra kontroll över mitt företagande och hur jag bygger upp mina dagar och sådär. Som jag sa redan så kanske i början var jag lite mer så här. Jag flängde på och tog på mig allting och hade inte kanske så bra struktur på det. Men nu ser nog en helt vanlig vardag ut att jag börjar inte så jättetidigt utan jag är hemma med min yngsta ända till 9 då hon börjar förskolan. Så det är liksom inte några tidiga morgnar på det viset, inte något stressigt. Och då jag har fört henne så får jag ut och gå med hunden. Och sen sitter jag ner vid det här köksbordet faktiskt. Jag är så oergonomisk så där sitter jag.
Ja, ja.
Och det här så går jag igenom då. Jag har en sån där app som jag coachar mina kunder i. Och så går jag igenom liksom vad som har hänt under gårdagen på kvällen då om de har skicka in några frågor eller om de har uppdaterat någonting så ger jag feedback på det. Och det här så har jag alltid någon ny kund som jag gör upp något program åt och det här. Så kanske jag har någon som kommer till garaget. Jag har ibland kunder som kommer dit också. Jag har en inbody-maskin där också och så tar jag också emot kunder. Och går igenom, om de ska göra en uppstart så går vi igenom programmet eller vissa bara kommer och liksom vill träna helt vanligt. Och det här, ja men det håller jag på en hel dag med. Och så är den dagen över.
du livnär dig på det?
Ja.
Ja, vad kul.
Ja, riktigt roligt, ja. Ja. De första, alltså jag började 2019, så då var jag liksom ännu vårdledig med yngsta. Mm. Så då hade jag det bara liksom så här, sido. Och sen så det här var det 2021, och så sa jag upp min tjänst. Jag har jobbat som socialkurator på Optima i Nykarleby.
Okej, ja.
Så då började jag helt på heltid med det här. Mm.
Hur känns det att arbeta hemifrån hela tiden?
Ja, alltså till först så känns det nog så där att okej, ska jag sitta här själv nu då vid köksbordet och jobba utan kollegor. Men det här, för att jag har jobbat som socialkurator i Nykarleby på Optima, och där trivs jag jättebra, hade jättebra kollegor. Men jag blev liksom van till sist, och nu trivs jag jättebra med det, att jobba själv, och jag får ändå liksom, jag träffar ju kunder och har kontakt med dem online och det här. Ibland samarbetar jag med olika samarbetspartner, så på det viset kan man ju se det lite som tillfälliga kollegor och det här. Och det är för till boxen, så får jag lite socialt utbyte och förstås på helgerna. Så det här.
Men jag tycker det är coolt och är väldigt inspirerande att du följer din dröm och slutar arbeta heltid och skapa ett företag och byta livsstil på det sättet. Så tycker jag ganska kul att höra. Många ska både tänka sådana banor.
Ja, absolut. Så är det. Och det här har kanske inte varit min dröm heller, men nu tycker jag ju förstås att jag följer min dröm. Men det börjar inte liksom som att jag har liksom gått och planerat att jag ska starta företag, utan allt liksom bara börja. Eller det liksom börjar på grund av efterfrågan. För att det här 2019 så var jag liksom hemma med mitt tredje barn då, eller hade ju ganska just fått det. Henne heter det. Mm. Och det här upplevde en del bäckenbottendysfunktion som jag nog också har upplevt redan efter första barnet. Men då liksom bestämde jag mig att när man alltså jag ska tillbaka till CrossFit, det är liksom det jag vill kunna göra igen. Och jag visste att jag måste liksom jobba för att få ett bättre fungerande bäckenbotten. Och då började jag läsa på liksom om träning under och efter graviditet. Och gick också en utbildning. Och det här började kanske skriva lite om det så där på Instagram. Och då frågade min coach då på CrossFit-boxen om jag kan komma och hålla en föreläsning om bäckenbottenhälsa åt kvinnor där. Och det gjorde jag, och jag fick jättebra respons. Och det här sen efter det, eftersom jag lagde ut på Instagram då att jag hade haft en sån här föreläsning, så började jag få förfrågningar om jag kan komma och hålla de här föreläsningarna någon annanstans. Och det var liksom alltid fullt hus, och jag hade på flera olika ställen liksom i närområdet. Och det här, då kände jag ju att nej, men jag måste starta ett företag på det här, att inte kan jag ju liksom bara hålla föreläsningar och det här. Ja, inte ha något betalt. Så det här, så då startade jag ett företag, och det hade jag nog aldrig trott att jag skulle börja med. Och sen liksom bara utvecklas det därifrån, att då började liksom kunder höra av sig så där om jag kan göra egna personliga program åt dem. Och det här, mer och mer, och så började jag liksom känna att de börjar också fråga liksom inte bara efter graviditet, utan de vill också liksom ha vanliga träningsprogram. Och då kände jag att jag måste nog liksom studera vidare nu liksom till personlig tränare också. Så då gick jag på Solvalla till personlig tränare och motionsrådgivare. Och så började jag liksom göra mer vanliga träningsprogram då också. Och det här, det var väl 2021 som jag blev färdig personlig tränare då.
Mm. Gick du samtidigt som Andrea Österåker? Hon gick
ja,
ju där också.
Yes, vi blev best friends.
Ja, hon var gäst här tidigare också.
Ja, ja, hon är så härlig. Ja.
Men du var in lite på dagens tema här, just den magiska bäckenbotten.
Mm.
Och finns ju mycket till snack om bäckenbotten, och det kommer bli ett intressant ämne för oss karrar till lyssna på oss också. Jag tror karrar kommer få mycket lärdomar. Men också damerna kommer ju få en massa tips nu du är här. Men säg nu, vad är det här bäckenbotten? Alltså, Var någonstans finns det hela bäckenbotten då? Var är det lokaliserad?
Ja, bäckenbotten är ju liksom dina muskler som du har i underlivet helt enkelt. Så det har ju liksom en sån här stödjande funktion. Den ska hålla upp hela kåren och det här, allt som du har inne i kåren. Den har en sån här stängande funktion att det här, den ska stänga igen liksom kiss, bajs och luft. Och så har den ju en sexuell funktion. Så det är liksom tre väldigt sån här viktiga saker som ska fungera. Och om någon av de här sakerna liksom, om man har problem med någon av de här sakerna så är det ganska känsliga saker och det kan liksom påverka en psykiskt, fysiskt och socialt hur man liksom lever sitt liv. För det, liksom, det påverkar mig psykiskt. Jag känner mig, jag upplevde skam och det här blev liksom frustrerad av att ska mitt liv se ut så här? Och så påverkar det mig fysiskt att jag visste inte om jag skulle kunna liksom göra saker som jag ville kunna göra igen. Kanske inte, det påverkar inte mig sexuellt på det viset, men det är jättevanligt att det gör det för kvinnor helt enkelt.
Och det är ju också, när du vill snacka bäckenbotten, så är det viktigt för oss karrar, speciellt sådana som är coach, som jag själv också, förstår att vad innebär ifall en dam kan ha möjligtvis problem med bäckenbotten, specifikt kanske just efter en graviditet, att vad kan uppstå för symptom och sådant händer. Och ja, så jag tror det är bra för oss karrar till vd.
Absolut, och just för tränare att ha lite sån här kännedom om att alla kanske inte vill, alla kvinnor kanske inte vill hoppa i en uppvärmning, och varför de inte vill göra det, att det kanske är bättre att värma upp på ett annat sätt, och speciellt om man har någon som just har fått barn och sådär, och förstå att man kan uppleva urinläckage och vid tunga luft kan man också liksom uppleva urinläckage och det här tyngd känsla och sådana saker som det kan vara bra att de känner till att det finns helt enkelt.
Det var intressant, igår då jag snackade med mina kollegor att idag ska vi snacka damernas underliv. Ja. Alla var så, va?
Jag kan förstå det.
Ja, nej, men är viktiga saker. Alltså det är normala saker. Att jag tycker det är viktigt att man öppnar upp sådana här. Det borde ju inte finnas någon skam med sådana här, utan det är helt naturliga saker. Det händer som folk upplever dagligen.
Så är det. Och det här, jag menar, nästan alla karrar har ju en kvinna.
Exakt.
Och det här, inte alla, men jättemånga får ju barn. Och jag menar att hon har känt till vad kvinnan kanske går igenom. Och att hon får liksom prata om det och del det. Och det är ju jätteviktigt.
Jag tänker vi bryter upp det här avsnittet på ett sätt att vi kan ta upp i tre olika delar. Vi tar bäckenbotten före graviditet och så bäckenbotten under graviditet och efter. Så om vi börjar med det här före graviditet, betyder det inte nödvändigtvis ens att man behöver bli gravid, utan helt för sådana som inte har fått barn, att hur ska man tänka med bäckenbotten som i träning och sådär, eller behöver man ens fundera på en alls?
Jag brukar säga att det här, egentligen så ska ju bäckenbotten vara tyst. Alltså den ska liksom, den ska bara fungera. Och den ska liksom inte ens ge några symptom. Så har man liksom, man är inte gravid eller någonting och det här, inte upplever att bäckenbotten, att inte man har något problem, så ska man ju inte kanske heller göra något problem av det. Men jag brukar också säga att det är jättebra att lära känna ditt bäckenbotten, att liksom, kan du knipa? Kan du slappna av? Kan du den där liksom skillnaden där emellan? Och händer det någonting när du försöker knipa och det här? Och att det är sådana här grundläggande saker som jag tycker att allihopa ändå ska liksom känna till. Och hur gör man ett knip till exempel? Allihopa vet inte ens det. Och jag hade nog inte tänkt något mycket på mitt bäckenbotten före jag blev gravid. Det är nog då som kvinnor brukar börja tänka på det. Men jag brukar ändå som säga att det är bra att redan före lite börja känna efter. För då kan man också liksom jämföra efter graviditeten att okej, men så här känns det inte då. Att vad är det nu liksom? Att behöver jag kanske söka hjälp om det här och så vidare.
Kan unga ha problem med bäckenbotten?
Ja, alltså man kan ju ha problem med bäckenbotten fast man inte har varit gravid. Och speciellt unga flickor, just sån här gymnaster som liksom dagligen går och liksom spänner in magen, spänner rumpan. Och spänner man magen, spänner man rumpan hela tiden, så spänner man också bäckenbotten. Och då kan bäckenbotten bli för trött helt enkelt. Och då kan man uppleva urinläckage, till exempel vid hopp. Det är jättevanligt för bland gymnaster faktiskt. Och det här. Och det beror ju på för att liksom, det är ju en muskel, bäckenbotten, eller flera muskler. Och är det liksom hela tiden spända, om du tänker på biceps, som jag skulle hela tiden gå och spända den hela dagen. Så den blir ju trött till sist. Och då fungerar den inte optimalt helt enkelt.
Hur hanterar man sån händan i, jag tänker just i gymnastvärlden, att hur den roll har coachen där, tänker jag? Alltså är det just vanligt att komma urinläckage? Det kan vara ganska tuff just för någon ung flicka.
Mm. Och där tror jag ju den där skammen är ganska stor. En ung flicka på kanske 15 år som hoppar och känner att hon kissar ner sig, så känns det nog som att vad har jag för fel helt enkelt. Så där har ju nog coachen en viktig roll att kunna liksom prata kanske med de här flickorna. Liksom att det kan hända, och i så fall att ni upplever det liksom att komma och prata med mig om det, så kan vi liksom fundera om det. För att det kan ju vara en sån enkel sak att den här flickan behöver lära sig att slappna av i sitt bäckenbotten. Och så kan det bli bättre.
Okej, om jag tänker på Skara nu. Nu vill jag vara en förebild för min fru. Vitsi, nu ska jag träna upp min bäckenbotten. Nu får jag till gymmet. Jag ska hoppa på någon maskin och börja pressa någonting där. Eller hur ska man träna upp bäckenbotten?
Som sagt, så bäckenbotten är ju med i allting. Så far du till gymmet, så tränar du också ditt bäckenbotten. För det är liksom med. Gör du en squat, gör du ett utfallsteg, så är liksom bäckenbotten med där också. Och jobbar du med kåren. Men om du vill riktigt jobba så här isolerat med bäckenbotten, alltså, så då är det ju knip som gäller helt enkelt. Att knip några sekunder och slappna av några sekunder och knip och slappna av. Men det som jag tycker
är... Vad ska man knip där?
Ja, det är ju det också. För kvinnor så brukar jag säga att hålla in en prutt är faktiskt det enklaste sättet.
Okay.
För nu är det ju så för karrar också. Ja. Eller att hålla in kiss. Mm. Att man känner att man... Nu stänger jag av, liksom håller in, drar uppåt, inåt. Så då brukar de flesta hitta ett knip. Men nu är det ju egentligen samma för karrar också. Men det här, ja, det kan ni tänka på. Då hittar man det enkelt.
Ja. Ja, brutthumor funkar alltid för karrar.
No, det funkar alltid. Eller att dra, men nej, det här vet inte jag kan säga. Men att dra upp bollarna, då hittar man knipet.
Just det, ja. Ja, nej, jag tänkte, jag tappar mig helt. Vad ska jag säga här nu? Alltså.
Du kan ändå få klipp bort det.
Nej, det här, när jag tänker just som på själva kårpaketet med de här musklerna. Är inte så att bäckenbotten är den första som aktiveras? Och då den aktiveras, och då kör igång alla de andra djupa magmusklerna igång.
Mm, det är så. Då du kniper så aktiveras, det finns en sån här, jag undrar om det kallas triangelmuskel, som är riktigt här längst nere som i kåren. Mm. Så den aktiveras först, och så kommer liksom hela djupa magmusklerna med där.
Jag har ibland faktiskt som gjort sådana aktiveringsträningar för kår. Genom att ligga på golvet och köra sådana höftlyft. Sådana peros bra övning, men just som för rumpa och allting. Men då har jag stoppat en boll mellan mina knä, så jag kniper ihop benen. Och då får man ju också som igång lite, som där under.
Mm.
Vad tycker du om det?
Nej, men det är jättebra, och det brukar jag också ha med åt mina mammor. Sen vill jag kanske lite åtskilja det här. Alltså, för det här blir kanske lite mer funktionell bäckenbottenträning. Och det var det liksom som jag hittade som var riktigt det här... En ögonöppnare för mig att komma tillbaka efter min graviditet. Alltså knipträning, riktigt så här isolerad knipträning. Det är ju liksom då du kniper, slappnar av. Och så finns det, det finns flera olika, men åtminstone tre knip som är viktiga där. Styrkeknip, att man kniper allt vad man orkar och slappnar av däremellan. Och så finns det snabbhetsknip, då du liksom kniper snabbt och slappnar av lite snabbare då emellan. Och så finns det uthållighetsknip, då du liksom försöker hålla det här knipet upp till en 30 sekunder eller mera. Inte hur långt som helst, en minut är nog max kanske där. Och slappnar av lika länge eller ännu längre däremellan. Men sen kommer vi då till de här funktionella knipövningarna som jag tyckte jag hade jättestor nytta av, som jag lär ut åt mina mammor också, att det här hur du liksom i början tar med det här knipet i ett höftlyft, i en knäböj och jobbar med andningen där också, för att andningen är liksom jätteviktig för bäckenbottenhälsa. För då du tänker att då du andas in så liksom så sprider din diafragma ut sig och då får din mage lite utåt och då ska ditt bäckenbotten lite sjunka ner bara av att du andas in. Och så sen då du blåser ut så stiger bäckenbotten lite och så får ju också magen ihop. Så det blir liksom en sån här inre hiss att du andas in, allting får ner och så blåser du ut och så stiger allt ihop. Så det här liksom kan man ta nytta av efter en graviditet, också under en graviditet, att bygga upp hur bäckenbotten ska fungera. För det här kan få lite förlorat när du har liksom fött ut ett barn. Att bäckenbotten vet inte när den ska liksom jobba. Så en första sån här riktigt grundaktiveringsövning är att man ligger på rygg och andas in och känner hur man slappnar av i magen. Och så vid utandning så hittar man det här knipet och så blåser man ut. Att man får det här bäckenbotten att fungera som den ska igen med hjälp av andningen. Och då kan man ta med ett sån här höftlyft då, att man ligger på rygg och har böjda knän och så andas man in och slappnar av och så kniper man, blåser ut och så lyfter man också upp rumpan. Mm. Så då börjar liksom bäckenbotten till sist vänja sig att okej, så här ska jag fungera då jag tränar. Liksom. Att den ska liksom ge efter och den ska komma med då den behövs. Oftast i det här tyngre delen i en övning, till exempel då du får upp ur en squat eller knäböj. Så då behöver den vara aktiverad. Men i början då allt är liksom lite löst, lite så här hängigt efter en förlossning, så vet den inte riktigt hur den ska stöda upp. Så därför behöver man aktivt ta med det här knipet och andningen efter en graviditet. Men man behöver ju inte jobba med det för alltid för det, utan sen ska den liksom börja fungera automatiskt. Mm. För den ska vara tyst bäckenbotten, den ska bara fungera, men ibland behöver man aktivt liksom träna upp den.
Exakt. Okej, om man har blivit gravid då, så hur långt in i graviditeten kan man göra sån här träning?
Alltså bäckenbottenträning kan du ju göra hela graviditeten, absolut. Och ända fram till förlossningen kan du nog göra det. Men kanske där i slutet, riktigt de här sista veckorna, så är det kanske bättre att fokusera på avslappning i bäckenbotten. Du kan nog träna som vanligt om du har varit aktiv under graviditeten. Men det här, det kanske är viktigare att hitta just den här avslappningen. För att bäckenbotten behöver ju vara liksom avslappnad då du ska krysta ut babyn. Så att den liksom ger rum.
När man har fött babyn då, och när ska man börja fundera på att köra igång hela paketet igen? Just med bäckenbotten och sånt. Hur lång tid måste man vänta?
Nej, alltså bäckenbottenträning kan du börja med den på baby.
Okej.
Och då kallas det sån här att, nu kommer jag inte på ordet, men alltså bara att hitta det här knipet. Identifikationsknip heter det.
Okej.
Att du bara liksom hittar, att lite så här snabbt känner efter att okej, hittar du musklerna igen, händer det någonting då du kniper och kan du liksom släppa dem. Mm. Så bara sån här små korta, fast du skulle göra 10 knip första dagen redan. Det kan vara jättebra, för att det får ju liksom igång blodcirkulationen igen. Det är en viktig del av läkningen där också. Så det kan du börja med redan på BB. Du kan ta med lite andning där också, liksom att få koppla ihop andningen och bäckenbotten. Och att du också lite får aktivera de här inre magmusklerna. Bara att du andas ut och lite spänner inre magmusklerna. Så det kan vara jättebra där redan.
Hur är det om man har råkar ut för ett kejsarsnitt?
Samma sak där. Bäckenbotten har ju kanske inte varit lika utsatt. Men du har ju ändå bärt upp din baby i 9 månader. Så det här, du kan testa på att knipa där också fast du har fått kejsarsnitt. Sen kan det ju kanske kännas lite obehagligt att spänna magen då du har gått igenom en stor operation. Men du kan absolut göra det, att lite bara känna. Det kan ju hända att det inte känns så mycket till först, eftersom du är lite, känns lite så här bedövat. Men med sån här övrig träning så är det ju lite annat då du har gjort ett kejsarsnitt. Att det är nog de här första 8 veckorna så är det ju nog restriktioner med där att du ska inte göra någon tunga lyft och inte mycket sådana här vridningar och sådana saker. Att det här, du kan absolut börja med sådana här lättare aktiveringsövningar där hemma, men det här 8 veckor så ska du inte lyfta jättetungt. Eller?
Vad vinner du på det henne om man börjar köra direkt sån här träning från dag ett?
Ja. No, absolut så tycker jag att du vinner jättemycket, för att du får ju den här, när läkningen kommer igång, du får den här kroppskontakten igen, bäckenbotten liksom, du hittar den här kontakten, den vet hur den ska börja fungera, så absolut skulle jag säga att du får bättre återhämtning ju fortare du börjar, helt enkelt.
Men sen finns det många säkert som aldrig tänkt på bäckenbotten träning. Eller kanske man har tänkt på det, men man har aldrig gjort det av någon anledning. Och så har det gått ett par år då. Att finns det som, kan man ännu korrigera det henne typ efter 2 år, om man börjar då först?
Nej, absolut. Det är ju en muskel. Så jag menar, du kan träna upp den igen och det här. Sen om man har fått skador eller så på det viset under förlossningen, så då är det ju en annan sak. Men och upplever dysfunktion på grund av det. Men det här, är den liksom för svag, så kan du absolut träna upp den så att den blir starkare och fungerar bättre.
Hur är det som, okej, man börjar träna och försöka aktivera och köra igång allting då. Man får på länk och så där man märker att det hjälper ingenting. Att vill ändå komma lite ut och så hända. Kan man göra något ändå? Finns det andra sätt att åtgärda?
Alltså det finns ju jätteduktiga fysioterapeuter som jobbar med bäckenbotten också. Mm. Så absolut, har man liksom försökt själv med knipträning, man har gjort styrketräning, för styrketräning är jätteviktig för bäckenbotten. Mm. Att man tränar upp sin rumpa och sina benmuskler och hela kåren, för det liksom hjälper bäckenbotten. Så har man kniptränat och man har jobbat upp styrkan före man börjar liksom fara och springa, och ändå upplever att man läcker urin, så absolut så ska man ju söka hjälp då. Och ju fortare desto bättre, så att inte man bör liksom gå med det själv. Så antingen en fysioterapeut då som jobbar med det här. Jag kan ju till viss del hjälpa, men jag gör ju inte inre undersökningar och det här. Jag tycker det är jätteviktigt att man ska få gjort en inre undersökning, så att man liksom vet vad det är som är problemet där.
Kan man göra kirurgiska ingrepp också?
Ja, det kan man ju absolut. Och det är ju kanske då att efter att man har varit till en fysioterapeut och man har konstaterat där då att det är nog kanske någon större skada här. Mm. Eller behöver man kanske säga att det är så stor skada, men det kan ju vara att man liksom behöver hänga upp urinröret. Det finns sådana saker. Och det här, är det framfall det är frågan om, så kan man ju också operera det. Men det brukar man kanske köra först efter att man är färdig med barnafödandet. Så det finns också sådana hjälp, ja, absolut. Ja.
Men då krävs det säkert just att man har gjort allt det här förberedande. Att man har försökt träna upp med knipövningar och allt möjligt.
Ja.
Ja, att det är kanske sista utvägen det då?
Det är nog det. För nu är det ju det de frågar också. Att har du testat träna och har du fått hjälp av en fysioterapeut och så vidare. Så.
Ja. Alltså, hur vanligt är det hennan? Jag som kar nu.
Ja.
Alltså, är det alla som har fött barn, damer? Eller kan du ungefär säga att...
Nej, inte kan jag säga hur vanligt det är, men det är ju jättevanligt. Och till exempel de här 3 första månaderna efter en förlossning så är det ju nog supervanligt att man upplever det. Men om inte liksom blir bra inom det här första året postpartum, så är det kanske nog att man behöver liksom kolla upp att är det någonting annat där.
Ja.
Men sen kan det ju också komma senare. Att det behöver inte liksom komma direkt efter en graviditet, utan till exempel då man kommer in i klimakteriet och upplever hormonförändring igen, så det här, så kan man uppleva plötsligt urinläckage då igen.
Okej, så jag kan komma då som första gången fast man aldrig haft några problem tidigare.
Så kan det göra.
Okej. Mm. Då kanske man kan också börja fokusera på knipövningar. Och,
ja. Ja, jätteviktigt. Och styrketräning. Alltså, det är jättesam. Jag vill liksom poängtera det, hur bra styrketräning kan vara. För att då liksom, då kommer det med det här funktionella bäckenbotten, liksom börja veta hur den ska stödja upp. Och till exempel om du vill börja springa, så har du liksom starka benmuskler och starka rumpmuskler, så tar ju de emot stötarna. Mm. Och liksom, så att inte bäckenbotten behöver göra hela jobbet. Och så får du bättre hållning då du styrketräning, och hållning och allt sånt påverkar också bäckenbotten, hur den tar emot stötar och det här. Och belastning och sånt.
Om vi tänker på dem, vi har haft familjen Fys också, som, där vi har gått igenom den unga och den som är mitt i livet och sen den livserfarna. Så vi har i princip nu gått igenom, vi har haft lite unga med de här gymnasterna och sen gravida som är mitt i livet. Men jag tänker på det livserfarna, du snackar klimakteriet, men ännu efter det kan det komma några nya faser där ännu, med tanke som på bäckenbotten och underlev och hela det här köret?
Ja, absolut. Åldrande är ju en jättestor faktor. För att det är ju muskler som blir helt enkelt, de blir försvagade och behöver liksom underhållas. Och så är det ju mycket med hormoner i kvinnokroppen som spelar in. Att allt upplevs lite mera. Det låter så fult att säga slappt, men ja. det är lite den känslan av att det behöver liksom stärkas upp helt enkelt.
Okej, vi ska kunna köra en programpunkt här nu, mitt i det här bäckenbottensnacket. Så det här är ju inspirerat av Nicke och hans hår. Ja, programpunkten heter ju På håret.
Oj då.
Mamma edition. Ja. Nej, jag har en fråga här. Okej, är du redo?
Mm.
Träna med en bebis som viktväst, som har en full blöja då. Eller gå till butiken med ett hungrigt barn.
Oj. Det var två väldigt kniviga situationer där. Nej, men nu ska jag ju hellre träna med en baby som viktväst.
Ja. Ja, fast det stinker lite där.
Ja, ja. Ja, helt klart.
Ja.
Jag tycker inte kanske det. Ja.
Okej.
Okay. Det är så jobbigt ändå. Det är jobbigare att ta det här skrikan.
Du får en träning åtminstone.
Ja, absolut.
Okej, vi tar en till fråga då. Efter graviditeten, så du måste få träna då.
Mm.
Kör du då hopprep eller löpning?
Oj, nej, inte hopprep. Det är liksom big no-no. Det är nog löpning då i så fall. Båda två är ju inte det här bästa man kan börja med efter. men jag har ju aldrig upplevt urinläckage med löpning, utan det är nog hopprep som har varit det absolut svårast för mig. Och kanske inte vanliga hopprep, utan just sån här double unders som vi kör i CrossFit.
Just det, ja.
Det är liksom pesten för bäckenbotten.
Okej, nu alla karakoach. Det hör ni nu. Om ni träffar på en som har just fött ett barn, så lägg inte henne och kör hopprep.
Nej, absolut inte. Nej.
Så nu vet vi här.
Ja, och vänta åtminstone 3-6 månader heter det ju innan man ska börja med hopp. Men jag skulle nog nästan vilja säga det där 6 månader åtminstone med hopp riktigt.
Okej. Finns någon annan övning som kanske inte så den är riktigt bra att köra med förutom hopprep?
Alltså vanliga hopp. Och just sån här jättetunga lyft.
Okej.
Att man måste liksom bygga upp så att man kommer tillbaka till de här tunga lyften man gradvis. Precis som då en nybörjare börjar träna, så behöver lite en mamma tänka också. Att man börjar med kroppsvikt och så lägger man till lite vikt. Tills man kommer tillbaka till de här 100 kilorna som man vill hålla på med då.
Ja.
Men det kan ta hela året.
Hur mycket lyfter du knäböj?
Jag har 125 som
wow.
max etta.
Vitsi. Mm. Hej tufft.
Ja, men jag kör kanske inte jättemycket PRs nog mer.
Okay.
Så det är nog några år sedan.
Ja. Ja. Hur är det med marklyft?
Där har jag haft 150.
Det är nog starkare.
Ja, no. Ja.
Hur är det med pull-ups?
Ja, menar du sån här kipping som vi kör i krasset?
Ja, strikta.
Eller? Strikta. Nej, inte kommer det jättemånga där, vad ska jag säga. No, nu får jag 10 nu.
Ja, ja.
Mm.
Impressive.
Mm.
Har du varit med på Valhalla?
Nej, jag har ju faktiskt inte varit det. Nej.
Dit ska du komma, hör du.
Ja.
Fast en digga löpning, men en upplevelse.
Jag tror jag skulle klara det då.
Absolut. Inga problem.
Alltså jag provar faktiskt de där ringarna en gång och inte var det ju jättelätt inte. Jag tycker det ser ju så lätt ut eftersom jag ändå liksom håller på en del i räcken och sånt. Men,
ja.
Men nu får man ju lite tänk var man har allting.
Vi kommer ju ha Valhalla har vi i augusti då. Det är 3 dagars evenemang nu det här året och på fredag är det här short course på lördagen, standard och family på söndagen.
Mm.
Och är det fredag kanske lite tuffare, men just på lördagen så vi kommer bygga banan nu på det sättet att alla ska klara av alla hinder.
Just det.
Oavsett nivå.
Mm.
Det är som vår ambition för det här året. Att vi vill att vanliga människor ska klara av det hindren. Så det inte blir som så det elitistiskt utan att såklart vi har det här delingsklassen också. Men det är så liten grupp och för dem har vi sen specialhinder då. Men de plockar vi bort då och då kör vi det här.
Ja, ja.
Sån här mer inkluderande hinder som
ja.
Passar för alla.
Nej men det skulle jag ju kunna testa
ja.
På då.
Ja, så. Välkommen med bara.
Ja,
jag klarar du av galant. Inga
okay.
problem.
Nej, men super.
Ja. Är mer kanske det att vill man bli blöt och hoppa och lära. Och...
Ja, men det vill man ju nog.
Ja, ja. Det vill ju alla.
Ja.
Ja.
Mm.
Vi var lite in här på träningspass just där fråga om dina marklyft, PB och allt. Du har väl säkert någon favorit träningsprogram.
Mm.
Så vi kan ta veckans träningsprogram
oj,
av coach Jonna. Har du någon favorit?
Ja, jag har ju många favoriter. Men det här... Nu just har jag ju faktiskt på min Instagram, jag har mycket sådana utmaningar som jag brukar köra. Så maj månads utmaning är ju faktiskt att köra trappträning. Så det som jag har på gång med nu just. Och jag har över... Ja, det kanske börjar vara 300 redan som är med på den utmaningen.
Okej.
Så en gång i veckan så ska de fara, och fara 10 gånger upp för trappan och ner tillbaks. Eller en backa mitt man hittar några trappor nära. Så det är ju ett sån här superträningspass. Jag menar, du får benstyrka, du får upp flåse och det här. Också lite uthållighet där om du ska orka ända upp. Så det, du får lite allt där. Så det är ju ett sån här... Superpass, men om man tänker på dagens tema nu då, bäckenbotten, så skulle jag kanske uppmuntra allihopa att köra ett bäckenbottenpass.
Mm.
och det här att köra liksom 10 styrkeknip, alltså då ni kniper allt vad ni orkar i 6 sekunder. Slappnar av 12 sekunder och gör det 10 gånger. Sen kör ni 10 snabbhetsknip, då ni kniper snabbt 2 sekunder, slappnar av 4, kniper 2, slappnar av 4 gånger 10. Och så 1 uthållighetsknip. Försök hålla det 30 sekunder. Om inte det går så 15 sekunder är också riktigt bra. Då behöver det inte vara det här maxknipet utan kanske på en skala från 1 till 5, så en 3a. Och försök hålla det då 30 sekunder.
Mm.
Och det räcker. Det är många som tror att de behöver liksom knip 500 knip om dagen. Men det är absolut inte någon sådana mängder man behöver göra. Att det där var 10 styrkeknip, 10 snabbhetsknip och 1 uthållighetsknip. Och det kan vara bra för den dagen.
Ja, ja. Låter jättebra. Du har ju en sociala medier-kanal. Vad heter den?
Coach Jonna.
Mm. Så, finns det där något material som man kan kolla in?
Ja, alltså jag har lite olika. Ibland delar jag träningspass. Och det här, ibland har jag olika tips eller recept. Och det här, de här utmaningarna har jag hållit på med sedan juni, eller juli tror jag. Så varje månad har jag haft en utmaning och det var jättemånga som har deltagit i dem. Så det har varit jätteroligt och det har varit mest kanske fokus på löpning där då. Och det är många som har skrivit åt mig att de har liksom kommit igång med löpning tack vare de här utmaningarna. Så det är ju jätteroligt.
Vad kul.
Ja, super. Och så har de kunnat vinna pris varje månad. Och så nu den här senaste tiden har jag också haft en sån här skivstångsskola. Så jag har haft marklyft och så har jag haft bänkpress och hip thrust hittills. Så det ska ändå komma tips om knäböj och militärpress.
Okej.
Lite teknik.
Ja.
Mm.
Vi har ju ett, kom att tänka på hip thrust som du just snackade. Vi har ju ett nytt gym här i Norrvalla nu.
Kul.
Där på nedre våningen som blev klar här vid, vänta, sån här, i början av året.
Mm.
Så vi har ett splittat nytt gym där. Och där har vi en hip thruster maskin.
Mm.
Den är väldigt populär bland damerna.
Det jag tror sett. Jag, ja. Alltså det är ju en liten en damövning det där.
Ja.
Jag vet inte riktigt vad det kommer ifrån, men det blev väl nog populärt liksom att bygga rumpa med de här sociala medierna som kom. Så jag menar det är ju, du bygger ju min sandrumpa med hip thrust, men också med knäböj och marklyft förstås. Men det blev liksom en kvinnogrej det där, ja.
Ja.
Ja. Men jag brukar nog försöka lägga in åt karrar också. Men inte vet jag. Tycker du om den?
Nej.
Vad är det då? Varför tycker du inte karrar om den?
Jag tycker den är bara obekväm.
Ja.
Alltså, jag vet inte. Alltså, jag ser det mer som en komplementträning. Jag ser det mer som prehab, jag tänker, som för rygg och allt som händer.
Mm.
Så ser jag höftlyft, tycker jag. Alltså det är suverän träning för speciellt sådana som har haft ryggbesvär, alltså helt peros höftlyft på golvet, bara att man lyfter upp rumpan i luften.
Mm.
Så är suverän träning för om man har haft nedre ryggbesvär och sånt.
Ja, absolut.
Men tyvärr att jag vill jag träna som rumpan och så nu väljer jag kanske hellre en sån övning. Jag är en pappa jag också. Jag har ju tidsbrist så jag måste få maximal tidseffektiv träning. Så då blir det nog en sån övning där man har flera leder i bruk. Och då blir det ju typ ett utfallssteg eller knäböj eller marklyft.
Ja.
Väljer jag nog hellre än en hip thrust.
Mm. Ja, men jag förstår. Hip thrust är inte heller en stor favorit för mig. Utan det är nog knäböj och marklyft absolut som kommer före. Men absolut använder jag den också.
Ja. Vad tycker du är den mest effektivaste rumpträningen?
Knäböj tycker jag absolut. Ju tyngre desto bättre känns det som för mig i alla fall. Men också bulgariska split squats tycker jag nog tar jättebra på rumpan. Mm.
Jag har kollat på forskning just som att vilken övning får mest aktivation i setesmuskeln, alltså rumpan.
Mm.
Och den fick grymt mycket aktivering, alltså en step up.
Ja.
Att man har en låda och man har ena foten där och upp och ner, andra där nere, så stiger man bara upp.
Mm.
Att, hej, att man är ganska djupläge där för att komma upp.
Ja.
Och sete får en hög belastning där.
Mm. Ja, men den är ju bra. Superövning.
Och där räcker det med kroppsvikt.
Jaha.
Om man, alltså som för nybörjare.
Mm.
Väldigt effektiv och säker övning tycker jag.
Mm. Ja, absolut.
Samma effekt har kanske också som om man tänker på aktivering så är utfallssteg det att man kör bakåt.
Mm.
Att man stiger bakåt. Det är lite samma. Och speciellt just då man stiger uppåt så då, det är då man får den där aktiveringen i setesmuskeln.
Mm. Ja, men just sådana här utfallsteg bakåt så brukar jag ha åt mina mammor också som första utfallsteg. Att det är lite lättare än att stiga framåt. Och just att bygga upp rumpa, det är jätteviktigt för mammorna. För att då du är gravid så får du liksom en annan hållning. Du lutar lite mer framåt med höften så rumpan blir lite lat. Och så blir du mer aktiv i framlåren istället. du ser ju oftast mammor som går lite och vankar sådär. Så rumpan är inte så aktiv. Så den kan, man tappar ganska mycket muskler i rumpan som gravid. Och så är det många som upplever att de har svårt att hitta kontakten efter en förlossning med rumpan också. Så det brukar jag jobba med, att hitta rumpan och få den starkare. För att har du en stark rumpa så hjälper det också bäckenbotten jättemycket.
Ja, jag tycker rumpan är nog som överlägset viktigaste muskeln att träna upp.
Nej, men absolut.
Också för att fylla ut jeansen.
Ja.
Men just som, om jag tänker på mig själv, jag är löpare också, jag springer ganska mycket. Om man ser på löpare att de har ju ingen rumpa.
Nej, men alltså sant, alltså, ja. Vart var den?
Ja, den försvinner någonstans.
Ja.
Så det är nog viktigt att träna upp. Speciellt vid löpning också så är ju rumpan en väldigt sån drivande muskel i det framskjutet. Och annars också så rumpan är viktig för allmän hälsa i ryggen också. Och för att, som
hållningen och allt.
Ja. Så jag skulle nog säga att om det är någon muskel som jag skulle börja med att träna så är det nog som överlag i höftpartiet, men rumpan är nog viktig.
Absolut. Och så är det ju en så stor muskel, så jag menar du får ju mycket ut av att träna den om man tänker på förbränning och alltihop.
Ja. Och så om man tänker i vanlig gång så kan det hända att om rumpan är totalt inaktiv så man får ju inte ens med den i gången, den tänds inte. Nej. Alltså lampan det är så tänds inte. Så det kan påverka ganska helt sådana vardagliga saker också.
Ja, absolut.
Så det här rumpan och det här bäckenbotten och allt, hela det paketet är väldigt viktigt.
Ja, det är viktigt och det hör ihop och de samarbetar så det här.
Kanske här damernas favoritövning nummer ett är just rumpan.
Nej, men det tror jag. Ja. Det tror jag absolut.
Vilken är din favoritövning?
Knäböj.
Ja.
Ja, så där om man tänker så här styrkemässigt. Men sen om i CrossFit så gör vi ju också olympiska lyft och där är nog clean and jerk. Det är absolut roligaste.
Clean and jerk, det är på svenska heter det frivändning.
Ja, just. Frivändning och stöt tror jag.
Ja, just det, ja. Okej. Jag är själv friidrottar också, för detta häcklöpare, så där kör vi mycket frivändningar. Så det är friidrottsstil och det var en sån favoritövning som jag diggar.
Men det är jättekul.
Ja.
Alltså du blir ju explosiv och det här, jag vet inte, den där kontrollen över skistången ger en sån här rolig känsla helt enkelt.
Ganska teknisk, svår som rörelse till klara med, men sen när man bemästrar den så är det nog väldigt god i trän.
Ja, och just det här att liksom det är så mycket teknik så styrkan är inte avgörande där. För att man kan liksom se unga, små flickor som kan bli jättebra på clean. Bara de har liksom bra teknik där.
Okej. Vad ska du ha i fredag här nu? Hur ser din dag ut? Jag förstår att du ska någonstans imorgon på något roligt äventyr.
Ja, alltså imorgon så får jag till Rådås på, jag har ordnat en sån här träningsresa. Åt, vem som helst har fått anmäla sig. Och jag har ordnat den tillsammans med Piti Mirella. Så imorgon får vi till Rådås, eller vi får ner till Hesa imorgon. Och så flyger vi tidigt på söndag morgon då. Och där ska vi vara en vecka och så ska vi dra olika träningspass.
Vitsi, vad skönt.
Ja, så kul. Så det här, vi är 19 stycken som far. Så det är riktigt en sån här perfekt grupp. Och det här, lite olika. Vi ska ha en del crossfit och så ska vi ha löpning och så ska vi ha lite sopp och lite paddling och så ska vi fara ut och cykla.
Jag är inte någon avundsjuk.
Nej, du får komma med nästa år.
Det låter nog bra, är det?
Ja, vi ska tro att det blir riktigt. Det är första gången vi ordnar så det här. Jag har varit på träningsresa själv, men då har jag varit med som kund, men nu ordnar jag det själv då.
Vad är det för åldersmänniskor som är på väg dit?
Det är faktiskt lite olika. Vi har en del unga kvinnor, men så har vi också en familj med.
Okej.
En mamma, pappa och två barn. Så det är bara en kar.
Just det.
Och så sen är det många som fyller 40 nu i vår.
Ah.
Så de har tagit det som deras 40-årsresa.
Bra jobba. Vitsi.
Jag fyller 40 år i november, så jag tar det lite som min 40-årsresa också.
Okej, ja, låter bra. Du ser ut så gammal ut.
Tycker inte du?
Ja.
Nej men tack. Ja.
Ja.
Det var ju roligt. Mm.
Ja, nej, ni far dit och jag ska städ vårt hus.
Just så. Men vet du, det måste jag göra idag för jag far.
Ah, just det, ja. Okej.
Okay. Ja, så är det ju mors dag på söndag är det ju, då jag far. Så imorgon ska jag också bli firad där hemma för jag far.
Ja, då har ett riktigt lyxveckoslut här nu då.
Ja, det känns så.
Helt bra, så morsdagspresent.
Ja, alltså verkligen. I fjol var jag också på i Rodos, nej inte Rodos, i Grekland var Sivota på morsdagen. Så kanske det blir ett sån här återkommande koncept.
Kul. Hördu, Jonna, stort tack att du kom hit.
Tusen tack.
Det var en väldigt givande diskussion.
Det var det.
Så jag hoppas ni karrar också som inte vet någon bäckenbotten, så kanske ni vet någonting om det. Eller lite mer nu.
Mm, vi ska tro det.
Ja.
Annars så är det till koll in min Instagram.
Ja. Har du några hälsningar till oss karrar som lyssnar på det henne angående bäckenbotten?
Ja, nej men absolut. Fråga av din kvinna om du har en att... ja. Vet du hur ditt bäckenbotten fungerar, hur det mår? Har du liksom något problem? Är det någonting du vill liksom prata om med mig om det här?
Mm.
Bara för att öppna upp diskussionen.
Hur ska man städa? Vad ska Karl svara till här?
Lyssna.
Okej.
Okay. Ja.
Ja.
Och liksom...
Inga onödiga kommentarer utan bara lyssna och städa.
Lyssna och städa och liksom visa att det är inte något pinsamt. Och liksom, jag förstår att det kan vara jobbigt och bara liksom vara stöttande. Men och är det, finns det på riktigt problem så... Absolut uppmuntra henne att söka hjälp.
Mm. Hålla helt med.
Mm.
Okej, okay, men tack du far till värmen. Okej, okay, du måste lite städ då, men jag ska full städ.
Yes, lycka så till.
Tack. Och kul att du var här och hoppas vi ses på nytt.
Ja, tack detsamma.
Tack och hej alla.
Hej då.